Så jätteroligt att du har hittat till den här bibelundervisningen från Markus evangeliet. Du ska känna dig varmt, varmt välkommen. Jag som undervisar, jag heter Gert Torstensson. Jag är pastor i församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla. Jag ber verkligen på en bön att Bibeln ska bli än mer dyrbar för oss som bekänner oss som kristna. Vi får ju rapporter om hur bibelläsningen dalar i våra egna led, och det är ju en oroande utveckling. För det är ju i Bibeln, i Guds ord, som Gud uppenbarar vem man är. Där vi lär känna honom, inte minst genom Jesus Kristus förstås. Och i Bibeln så presenteras ju Guds frälsningsplan och evangeliet i Jesus Kristus. Och om Jesus Kristus, det är budskap som är en Guds kraft till frälsning, till räddning för var och en som omvänder sig och tror på det. Bibeln är ju vårt dagliga bröd, det är ljuset på vår stig, det är ett vapen i kampen mot det onda och den onde. Och den här bibelpodden vill ju vara då ett bidrag i att uppmuntra dig till ökad bibelläsning och till studerandet av Guds ord. Vi läser ju i andra Timoteus brevet kapitel 3 vers 16 att hela skriften, varje bok i skriften, är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Och nu studerar vi alltså en av Bibelns alla 66 böcker, Markus evangeliet, med just det syftet. Och vi har kommit fram till det sjunde kapitlet. Markus gör ett litet avbrott i berättelsen om alla under och kraftgärningar som Jesus gör och låter oss nu då avlyssna en lagdiskussion mellan Jesus och fariseerna, några skriftlärde som har kommit ner från Jerusalem. Och den här gången så handlade diskussionen om sådant som ansågs rent och orent. Och på vilket sätt fädernas regler påverkade vad som gör en människa ren respektive oren. Och då ska vi ju genast konstatera att det inte handlar om hygienfrågor utan om en rituell renhet kopplad till den judiska lagen och läran. Och jag börjar här med att läsa de 9 första verserna i Markus evangeliets sjunde kapitel. Fariseerna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades runt honom. De hade sett att några av hans lärjungar åt med orena händer, alltså utan att ha tvättat dem. Fariseerna och alla andra judar äter nämligen inte utan att först tvättat händerna med en handfull vatten. De håller fast vid de äldstes stadgar. Och när de kommer från torget äter de inte utan att först ha tvättat sig. Det finns många andra traditioner som de håller fast vid, som att skölja bägare, kannor och kopparkärl. Fariseerna och de skriftlärda frågade honom: varför följer inte dina lärjungar de äldstes stadgar utan äter med orena händer? Han svarade dem: Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare. Det står skrivet: detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud. Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar. Han sa också till dem: ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar. Som sagt, när det nu då står att de inte äter utan att ha först tvättat händerna, så kan ju det låta bra i våra öron ur hygienisk synvinkel. Det är ju så vi önskar att det ska vara, och det är så vi har lärt oss att göra. Men här är det inte frågan om att tvätta händerna på grund av att man skulle vara rädd för att sprida bakterier och sjukdom. Utan här är det frågan om att man har kommit i kontakt med sådant som enligt den judiska tron anses vara orent. Och här behöver man ju då känna till den judiska miljön lite för att förstå. Markus var ju medveten om det, så han förklarar i alla fall lite av sådant som man inte hade behövt förklara om man hade skrivit till enbart judiska läsare. Det här är ju ett av de viktigaste textavsnitten i Markus evangeliet som används för att argumentera för att Markus inte skriver enbart till judar. Och kanske kräver det ytterligare förklaringar för att vi då i vår tid och i vår kultur ska förstå vad det hela handlar om. Att komma i kontakt med vissa saker och företeelser, sånt som ansågs som orent och sånt som ohelgade människan, den gjorde ju att man då var tvungen att rena sig för att kunna komma inför Gud. Och reningen den skeddes då vanligtvis genom tvagning. För prästerna gällde särskilt stränga renhetsföreskrifter. Gud bodde ju i det allra heligaste i templet. Det var ju så man såg på det, och det var den heligaste platsen på jorden. Jerusalem var den heligaste staden och Israel var det heliga landet. Och ju närmare du var det allra heligaste, desto närmare heligheten och Gud var du. Eftersom Israels folk var ett utvalt folk av Gud, så var de ett heligt folk. Och sin helighet uppehöll de då genom att följa rituella och moraliska regler. Hålla sig borta från det som var orent. Och höll man dessa regler så blev resultatet gott. Och tvärtom ifall man bröt mot dem. I värsta fall så riskerade de att Gud helt och hållet lämnade templet. Och det är ju ur det här perspektivet vi måste förstå frågan. Alltså, förstår inte Jesus och hans lärjungar att de kan väcka Guds vred och bidra till folkets undergång? Reglerna för de här reningarna, de kom både från Mose lag eller Torah, men också från muntligt förmedlade föreskrifter som lagen hade kompletterats med. Det var ju rabbinernas tolkningar av lagen, och de lärdes då ut i rabbinskolorna och bevarades med hjälp av en högt uppdriven förmåga att lära utan till. En muntlig tolkning av lagen som då traderades, som överfördes från person till person. Och Bibeln omnämner då, eller benämner, den här muntliga tolkningen som de äldstes stadgar eller fädernas regler, som det också står. Och de utgjorde som sagt ett komplement till lagen. Vi läser ju här i vers 3 att fariseerna höll fast vid de äldstes stadgar. Och i vers 5 läste vi att de frågade Jesus varför inte han och hans lärjungar höll fast vid de äldstes stadgar. Den här då muntliga traditionen, den kallas också för Mishna. Och sedan under de första århundradena så växte det ut, och så skrevs det så småningom ner, och sen blev det ju då till det vi idag kallar för Talmud. Så anledningen till de här reglerna var ju att lagen skulle kunna tillämpas bättre, att lagen skulle bli praktisk och tydlig. Och till de här reglerna hörde ju en striktare syn på renhet. Bruket det här med att tvätta händerna innan man åt, som det då talas om i den här diskussionen, var ju inte en del av lagen eller Torah. Däremot så fanns den i Talmud. Och då var det faktiskt endast tillämpat på präster som åt mat som hade offrats i templet. Men kan man tänka sig, vad var syftet med det här? Jo, vi sa att det skulle vara praktiskt, det skulle vara mer tydligt hur lagen skulle praktiseras. Men man kan tycka, var det här bara för att göra allting svårare? Landet, som du vet, Israels land, det var ju ockuperat vid den här tidningen av romarna och hedningar och romare, de fanns lite varstans. Och de ansågs ju då som orena, så det gällde ju att passa sig. Det frodades all sjöns orenhet. Och därför ansågs man ju det nödvändigt att genomgå rituella bad och tvagningar efter att man hade rört sig på allmän plats. Och för säkerhets skull så skulle man skölja bägare och kannor och kittlar. Och den här radikala lagtolkningen hade ju då syftet att rädda folket från orenhet som var relaterad till Roms ockupation och stärka den judiska identiteten. De ville inte att folket skulle bli en hybrid mellan judendom och romersk civilisation. Hedningarna då ansågs ju orena och kvinnor var ju då periodvis orena på grund av sin menstruation. Men eftersom man inte visste med bestämdhet när perioden inträffade så ansågs ju de i praktiken för orena hela tiden. För säkerhets skull. Så hedningar, kvinnor och även fysiskt handikappade hade ju inte tillträde till templet. Vi vet att kvinnorna fick vistas på en speciell förgård. Kvinnornas förgård och hedningarna likaså på hedningarnas förgård. Och kom man då i kontakt med orena människor. Förlåt mig. Kom man i kontakt med orena människor eller orena saker så använder man sig då av reningsritualer för att återfå sin renhet. Och som orent så räknades bland annat saliv, sperma, blod, gravar, lik, vissa djur, sjuka och handikappade hedningar samt då mat som hade varit i kontakt med hedningar. Så syftet var ju på ett sätt då gott, va? Men det blev ju totalt fel i ljuset av Jesu undervisning. Och Jesus han går emot den rådande tanken om det som sågs som rent respektive orent. Han motsätter sig själva grunden för en sådan människosyn, en sån världsbild, en sån gudsbild. Så egentligen är frågan, varför håller sig Jesus och hans lärjungar inte till de äldstes stadgar? Och vi får se och vi får höra hur Jesus ser på dem. Han menar att de skriftlärda sätter Guds ord ur spel för sina egna stadgars skull. Han anklagar dem helt enkelt för hyckleri. Att bara bry sig om utsidan och inte insidan. Utan Jesus han har en helt annan bild av vad som är rent och vad som är orent. Och vi kommer snart att läsa det Jesus säger om det här. Vi kan ju bara säga att vi har ju lagt märke tidigare här i Markus evangeliet hur Jesus har agerat. Han har ju kommit i kontakt med både handikappade och spetälska och blödarsjuka och kvinnor. Och vi vet att han inte ens drog sig för att umgås med syndare och publikaner. Och nu tar då Jesus ett exempel på det som han nyss har sagt. Vi läser vers 10 till och med 13. Mose har sagt: hedra din far och din mor, och den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: det du kunde fått som hjälp av mig låter jag istället bli korban, alltså en tempelgåva. Då tillåter ni inte längre att han gör något för sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare. Och ni gör många andra liknande saker. Jesus tar alltså ett exempel på hyckleriet. Och det här exemplet, det handlar om att hedra sin far och sin mor. Det är ju ett av de 10 budorden. Du ska hedra din fader och din moder för att det ska gå dig väl och du ska länge leva i ditt land. Det var alltså en människas skyldighet att sörja för föräldrarna på deras ålderdom. Så det där med ATP och pensionsförsäkringar och sådant, det var ju inte aktuellt. Men nu kunde då en jude undandra sig den möjligheten genom att förklara att han istället skänkte det underhållet till templet. En så kallad korban. Eller en tempelgåva. Lägg märke till att Markus han använder den judiska termen som han sen översätter här. Och det hade ju knappast varit nödvändigt om Markus mottagare endast hade varit judar. Gjorde man då något till korban så fick man inte ge det åt någon annan. Man kunde helt enkelt göra om underhållet till sina föräldrar och låta det bli som en tempelgåva eller till en tempelgåva. Och det fiffiga var att man kunde få disponera avkastningen under sin livstid och lämna kapitalet till templet först efter sin död. Det är ju ett fint uträknat sätt att behålla det för sig själv. Det man borde ha gett åt sina gamla föräldrar. Och Jesus han går till attack mot en sedvänja som kunde utnyttjas för att kringgå människors plikt att försörja sina åldrande föräldrar. Ett kryphål i lagen skulle man kunna säga, en antik form av skatteplanering. Och Jesus menar att det här är hyckleri. Det var ju Gud som hade påbjudit aktningen för sina föräldrar. Och nu försökte man göra om Guds lag med egna fiffiga tolkningar. Idag så ser det ju ofta annorlunda ut vad gäller föräldrars ekonomi, men det är ändå på sin plats och det leder ju till välsignelse att också i vårt samhälle framhålla vikten av att hedra sina föräldrar. Även om det kanske inte alltid och väldigt sällan handlar om att försörja dem, utan det kan ju ske på andra sätt. Och det är någonting som ska för en kristen vara någonting viktigt. Då ska vi läsa om vad Jesus har att säga om det här med rent och orent. Jag läser från vers 14. Jesus kallade till sig folket igen och sa: lyssna på mig allihopa och förstå. Inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren. Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. När han hade lämnat folket och kommit inomhus frågade hans lärjungar honom om liknelsen. Han svarade dem: så ni förstår inte heller. Inser ni inte att inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren, eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet? Därmed förklarar han all mat ren. Och han fortsatte: det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna. Sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orger, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Jesus talar alltså här nu till folket med hjälp av ännu en liknelse, och det är ju ett sätt för Jesus att tala om någonting, sånt som han vill så att säga få sagt. Och som vanligt då så förtydligar han liknelsen när han är ensam med sina lärjungar. Han förundras över att de inte heller förstår, och han får förtydliga att det givetvis inte handlar om människans, ska säga, fysiska utsläpp utan om de föroreningar som kommer ut ur en människa utifrån hjärtat. Och Jesus ger en allmän regel vad som kan orena en människa. Det som gör människan oren inför Gud, det kommer inifrån. Han lägger tyngdpunkten på det moraliska istället för på det rituella. Och här är ju faktiskt Jesu ord alltjämt aktuella. Människan tror fortfarande att det onda kommer utifrån. Och att man lägger skulden till världens alla olyckor på samhället eller på miljön eller på skolan eller på sin barndom eller strukturer och organisation. Och i självfallet så förnekar inte Jesus att det finns onda påverkningar som kommer utifrån. Men den verkliga källan till det onda i världen, det sitter inom oss. Därför behöver människan frälsning och inte bara reformer. Människan behöver få ett omskuret och ett rent hjärta. Och det kan bara ske i kraft av Jesu dyrbara blod. Det finns ju ett ganska vanligt uttryck som man hör lite då och då. Det är ju att man ska följa sitt hjärta. Jo, jag tackar ja. Om inte hjärtat blir förvandlat och renat i Jesu blod, så har ju här en bruksanvisning för vad som händer om man följer hjärtat. Och det är ju ingen vacker uppräkning. Det är liksom inget som sammanknippas med en kristen livsstil. Och om vi släpper det löst blir knappast vår värld det där paradiset som så många drömmer om. Och vi kan dra oss också till minnes ordspråksbokens ord. Av allt som ska bevaras så ska du bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Är då lagen fel och sidosatte Jesus lagen och skriften? Ja och nej. I Gamla testamentet står det exempelvis att man inte får äta fläskkött. Men enligt Markus och det här bibelordet så förklarar han all mat för ren. Men Jesu viktiga poäng, skriften talade om ren het och uppförandekoder som fungerade som vägskyltar fram till målet. Men nu har Jesus kommit och han har kommit med renheten själv. När man väl liksom har nått fram till målet så behövs inte vägskyltarna längre. Inte för att de var felaktiga, men för att de redan har visat oss rätt fram till målet. Hela skriften är ju berättelsen som leder oss fram till Jesus. Jag tror att det är på sin plats med en liten parentes här. Det finns ju någonting ibland som vi kallar för ersättningsteologi. Och den här undervisningen ska ju absolut inte föra dig i en sådan riktning. Ersättningsteologer, de vill mena att Israels plats och judarnas plats har ersatts av församlingen. Och ersättsteologin då lyfter fram Jesus i strid med och i opposition mot hans eget judiska sammanhang. Men i modern bibelvetenskap och historisk forskning har man kunnat visa att Jesus var och förblev jude genom hela sitt liv. Guds frälsningsplan fortsatte i och genom Jesus och fullbordades genom Jesus Kristus. Frälsningen kommer från judarna. Jesus var jude, alla apostlarna var judar. Och vi som är hedningar, vi som härstammar ur andra folk, vi har blivit inympade i det sanna olivträdet. Vi får aldrig glömma det och vi får aldrig förhäva oss över det. Ersättningsteologin fanns inte bland de första troende. Man såg på Jesus som den messias man hade väntat på. Det fanns liksom inget att ersätta. Utan det är ju först när icke-judar blir i majoritet inom den Jesus-troende gruppen som ersättningsteologin tar form och som etableras i och med att kristendomen blev statsreligion på 300-talet. Ersättningsteologin har ju varit grunden för den antisemitism som har florerat genom historien. Från att ha varit roten så blev de anklagade för att vara kristusmördare. Och här gör det ont att säga att många faktiskt av våra kyrkofäder bär stor skuld. Till och med reformatorn Martin Luther hade ju en bitvis fruktansvärd syn på judarna som i hög grad kan namnges som antisemitism. Nu vill jag inte gå in djupt i det här, men jag vill bara poängtera att undervisningen inte ska föra dig i den riktningen. Och för en bibeltrogen kristen finns inte någon möjlighet att ge uttryck för något hat eller för någon antisemitism. Vår frälsare, Jesus Kristus, han var jude och frälsningen kommer från judarna. Och det judiska folket har fått utstå så mycket lidande på grund av det här. Därför gör vi rätt i att välsigna och inte förbanna. Och då med det sagt så behöver inte vi försvara vare sig Israel eller judarnas handlande i alla situationer. Men Gud är inte färdig med det judiska folket. Ja, det är något om det. Vi ska avsluta den här bibeltimman med att läsa verserna 24 och 30. Och den berättelsen om en hednisk kvinnas tro, den faller sig ganska bra nu med tanke på det som vi har sagt. Så här står det. Sedan gick han därifrån och kom till trakten runt Tyrus. Där gick han in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det, men det gick inte att hålla det hemligt. En kvinna vars dotter hade en oren ande fick höra om honom. Och hon kom genast och föll ner för hans fötter. Det var en grekisktalande kvinna av syrisk fenicisk härkomst. Och hon bad att Jesus skulle driva ut den onda anden ur hennes dotter. Jesus sa till henne, låt först barnen få äta sig mätta. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon svarade honom, Herre, även hundarna under bordet äter av barnens smulor. Då sa han till henne, för det svarets skull säger jag dig, gå hem, den onda anden har lämnat din dotter. Och hon gick hem och fann barnet liggande på sängen. Den onda anden var borta. Det här är spännande. Efter att ha haft då den ovanstående diskussionen med fariséer och laglärda och för att nu då på något sätt visa att han menar allvar så reser han utanför landets fysiska gränser ut i hedniska och därmed orena områden. Och först reser han till Tyrus, en hamnstad i ett område norr om Galileen. Redan i Markus 3, vers 8, så läser vi att folk från dessa trakter sökte upp honom. Det finns faktiskt en teori om att det är dessa människor som är mottagare av Markus evangeliet. Och det kunde i så fall ses som en förklaring att just de här områden omnämns förvånansvärt många gånger. Men när nu Jesus är där så blir han uppsökt av en syrisk fenicisk kvinna. Och Fenicien, det är ett område då som idag motsvarar Libanon. Men det låg i den romerska provinsen Syrien. Så därav en syrisk fenicisk kvinna. Hon härstammade från kananéerna, ett mycket omoraliskt folk. Hon är hedning, hon är historiskt känd som omoralisk och dessutom är hon ju kvinna. Och just det här att hon var grekisktalande betonade ju hennes hedniska härkomst. Men kvinnan bad om hjälp. Och nu ökar Jesus dramatiken i deras möte genom att svara henne som en judisk man borde svara. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Barnen avser ju judarna och hundarna, det är hedningarna. Att bli kallad för hund, det var en förolämpning. Och nu ska det tilläggas att hedningarna hade ungefär samma ordförråd åt andra hållet. Matteus, när han skriver om den här berättelsen, han förklarar lite mer utförligt vad som menas med uttrycket att jag är inte utsänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Han har alltså inte begett sig in på hedningarnas område för att påbörja någon verksamhet där och bedriva mission, utan han har åkt dit så att säga, kanske för att vila och komma ifrån lite grann. Men här är ju nu kvinnans svar, det är ju storslaget. Hon höll med om hans beskrivning, men hon stod på sig. Och så hoppades hon på en smula av det bröd som egentligen tillhör barnen. Hon förlitade sig på Jesu nåd och barmhärtighet om hon blev bönhörd. Nu är det ju inget snack om att evangeliet, det ska gå ut i hela världen. Det var ju Jesu befallning efter hans död och hans uppståndelse i samband med hans himmelsfärd, missionsbefallningen. Men innan korset så verkade ju Jesus främst bland sina egna, sitt folk och inom landets gränser. Först skulle barnen mättas. Sedan skulle evangelium predikas av det gamla Israel vidare ut i hela världen. Men som en föraning på det som skulle komma så sprängde Jesus även den här gränsen. Det här är ju faktiskt kanske det enda tillfället som Jesus förlorar en diskussion. Om vi nu kan säga att han förlorar den. Men vi kan ju uppfatta det så. Jesus, han borde ju enligt judisk sed ha bara snäst av kvinnan. Det fanns ju, som vi har sagt, då, olika skäl för det. Men Jesus vanärade sig själv för att höja kvinnans värdighet. Jesus brydde sig inte om det som förväntades av honom. Utan istället så sa han att kvinnan var klok. Och han botade hennes dotter. Det är inte konstigt att Jesus är omtyckt av de svaga, de åsidosatta. Och de som ingen annan har någonting övers för. Frälsningen, den räcker. Den blir över. Och den räcker och blir över. Och den är fullständigt hel och fullkomlig och räcker åt alla. Här kan vi ju se paralleller med brödundret som vi läste om förra tisdagen. Jesus är liv och liv är övernog. Det blev 12 korgar fulla när Jesus hade gjort brödundret. När alla hade ätit och försett sig. Och det här är ett fantastiskt budskap en tisdagkväll. Just att frälsningen, den räcker åt alla. Det offer som Jesus betalade på korset är tillräckligt för var och en som åkallar hans namn ska kunna bli frälst. Tidigare generationer, men också för kommande generationer och för oss alla. Det är ju en fullkomligt underbar frälsning. Så långt för den här gången. Välkommen tillbaka om en vecka. Och du ska veta att du är också välkommen att vara med live på tisdagskvällarna på Zoom. Det går inte att komma ifrån det, att det blir ytterligare en dimension att vara med direkt då det händer. Men det här är ju också en möjlighet att kunna ta del av undervisningen om man då av någon anledning inte kan delta. Tack så jättemycket för ikväll. På återhörande.